Vi ska nu gå till första Johannesbrevets fjärde kapitel. Och där ska vi läsa verserna 16-19. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Det här tycker jag är en utmärkt liten text när man ska tala om fördömelse, för den illustrerar så väldigt bra vad fördömelse är. Därför att alla bibeltexter kan du läsa på ett sådant sätt att det bara hopar sig fördömelse i ditt liv. Och samma bibeltext kan du läsa till din egen frigörelse från fördömelse. Vi börjar med att läsa den här texten som 9 kristna av 10 läser den, så ska vi se hur fördömelsen stiger till nästan outhärdlig nivå. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ja, rädd, ja visst, jag är ju rädd för mycket. Jag är rädd för framtiden, och jag är rädd för vad folk ska säga, och jag är rädd för lite av varje. Rädd för att göra bort mig, rädd för sjukdom, och rädd för tandvärk, och jag vet inte allt vad jag är rädd för. Så att någon fullkomlig kärlek finns ju inte i mig. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Jaha, kärleken har alltså inte nått sin fullhet i mig i alla fall, och därför kan jag inte vara frimodig på domens dag. Och sådan som Kristus är, sådan är åtminstone inte jag i den här världen. Så det är ganska botten det hela, och det är inte mycket att göra åt. Jag kan alltså inte vara frimodig på domens dag, för jag är rädd, och jag är inte fullkomnad i kärlek, och det är väl tyvärr inte mycket att göra åt saken. Jag får försöka älska lite bättre än förut. Får vi se om det går. Det var alltså fördömelsemetoden i bibelläsningen. Och väldigt ofta är det så här när du ger en bibel till folk som inte har läst bibeln tidigare. Du räcker fram den här boken och säger läs bara den, så ordnar sig allt. Och det dröjer ju inte länge för personen i fråga kommer tillbaka och har hittat något ord om synd mot en helig ande, eller har läst den här texten om Ananias och Safira eller någon annan sån här grej, va? Och kommer och ställer dig mot väggen och undrar vad är det här för ett glatt budskap egentligen, va? Vad har han gjort? Jo, han har läst det till fördömelse. Nå, du måste lära dig, om du ska livnära av Guds ord, att inte läsa det till fördömelse, utan att läsa det till frihet från fördömelse. Att läsa det till tro. Okej, vi prövar igen. Vi älskar därför att han först älskade oss. Betyder. Gud räknar aldrig med att du ska kunna producera kärlek själv. Utan i den mån som kärlek flyter ut ur ditt liv, så är det lika lånat ljus som månens ljus har lånat sig från solen. Och Gud önskar ständigt att din kärlek ska komma in, hans kärlek ska komma in i ditt liv, intill dess att din bägare flödar över. När den gör det, så flyter ut kärlek i alla riktningar. Vad är det du har i bägaren om du inte har kärlek i den då? Och det är rädsla. Och du kan kalla det för rädsla om du vill, eller du kan kalla det för fördömelse om du vill. För Johannes säger här att den här rädslan, den hör samman med straff. Inte minst hör den samman med livets yttersta konsekvenser. Rädslan för en slutlig dom. Och när människor baktalar dig, säger att du är botten, att du är en löjlig figur och så vidare, så är det bara en sorts litet förskott. Det du upplever då, ett förskott på den yttersta domen, så att säga. Jag tänker om det är sant det här. Tänk om jag är i botten. Ju mer du verkligen vet att den yttersta domen är till din fördel, desto mer kan folk tala illa om dig utan att skada dig. Därför då blir inte deras förtal ett litet förskott på det du fruktar ska hända på den yttersta dagen. Så i bägaren har du antingen fördömelse eller kärlek. Nåväl, vi fyller på med kärlek. Och kärleken har mycket större täthet än fördömelsen. Så den lägger sig i botten på bägaren. Det som rinner ut först, det är rädslan. Och när rädslan rinner över kanten, så kommer så småningom kärleken att rinna över kanten. Och så har Herren fått utföra ett befrielseverk i ditt liv. Plötsligt blir du en som går och sprider kärlek omkring dig. Inte därför att du är duktig, utan bara därför att det rinner till kärlek i ditt liv. Vad händer när kärleken på det sättet rinner över kanten? Du kommer att vara som Kristus i denna världen, förstås. Det kan inte undvikas. Faktiskt. Nåväl. Då kommer nästa fråga. Hur i all sin dag kan det komma sig att jag som en kristen har min rädsla kvar då? Det måste ju vara tecken på att Gud inte älskar mig. Ja, det där vet vi ju inte sant. Så älskade Gud världen. De som vände sig bort ifrån honom så att han utgav sin enfödde son. Så hur mycket jag än vänder ryggen åt honom så älskar han mig ändå. Som en god fader älskar sina barn vad de än hittar på. De gläder sig kanske inte, en god fader gläder sig kanske inte alltid över det barnen hittar på. Men man älskar sina barn i alla fall. Och då kommer vi in i någonting som är en hemlighet. I kärlekens liv, i trons liv, i hoppets liv, i hela vårt liv. Vare sig vi har med Gud att göra eller inte. Det står så här. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. 11 kristna och 10 vet att Gud älskar alla människor. Jesus älskar alla barnen på vår jord, sjunger vi. Det sitter i ryggmärgen på oss. Vi har lärt känna Guds kärlek. Vi har alla ett grundkunnande om det här. När jag säger att det bara är så här att kärleken behöver bara liksom komma in i din bägare, så åker rädslan ut och du blir förvandlad och börjar fungera som Kristus i denna världen. Och när så inte sker verkar det som Gud inte älskar oss. Då ruskar folk på huvudet här och säger, nej, det där är inte sant. Det vet vi, det är inte sant. Men du förstår, det är en skillnad på att ha kunskap om Guds kärlek och att tro på den. Om jag klappar om dig riktigt grundligt och säger jag tycker så mycket om dig, så kan det ju hända att du tänker så där, ja, jag undrar vad han är ute efter. Vad händer då med min kärlek till dig? Den kommer aldrig in i dig. Varför det? För att den inte fanns? Nej. För att du inte hade kunskap om den? Nej, jag har talat om för dig. Men därför att du inte trodde på den? Ja. Hela vårt kristna liv bygger egentligen på en enda funktion. Nämligen vår förmåga att ta emot kärlek. Det är det Johannes säger i dessa korta rader. Vi önskar allihopa få fungera som Kristus i denna världen. Och allt sammans kommer så att säga att gå med automatik. Det kommer att gå av sig självt den dag vi har lärt oss att ta emot kärlek. Det här är som vanligt upp och ner. Mot vad vi tror och tänker. Vi tänker så här, den dag jag har lärt mig älska, då kommer det att funka. Jag får skärpa mig lite till, får anstränga mig lite till, ställa upp lite mera, vara lite duktigare, lite prydligare, lite skötsammare. Intressant. Och så länge vi håller på så där, så funkar det inte. Det har de flesta av oss grundmurad erfarenhet av. Herren säger, allt är upp och ner. Den dag du lär dig ta emot kärlek, den dag kommer allt att funka av sig självt. Och då måste vi göra upp med en vanlig vanföreställning i vår kultur. Och det är tanken att kärlek är någonting som är mycket svårt att ge och som är mycket lätt att ta emot. Det tror världens barn. Kärlek är något som är mycket svårt att ge och mycket lätt att ta emot. I själva verket är det tvärtom. När du har kärlek så önskar du inget hellre än att få ge kärlek. Att vi tycker att kärlek är svårt att ge bort beror bara på att vi ingenting har. Och det i sin tur beror på att vi har så förtvivlat svårt att ta emot. Så vi förväxlar som vanligt orsak och verkan. Kärlek är superlätt att ge. Det finns nästan inget lidande som kan jämföras med lidandet att inte få lov att ge kärlek när man hade kärlek att ge. Men kärlek är någonting som är mycket svårt att ta emot. Och vi ska gå till Efesierbrevets 3:e kapitel och läsa den här bönen som Paulus ber där. Med början i 14:e versen. 14:e versen alltså. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Här ber Paulus för församlingens räkning. Och du kan ta åt dig om du vill. Och vad är det han ber om? Jo, han ber om att vi ska få en vision, en uppenbarelse, en rätt förståelse i våra hjärtan för Guds kärlek till oss. Målet är att vi tillsammans med, hör nu, alla de heliga. Det är ingen specialistgrej det här. Inte någonting för experter. Utan det är någonting som ska hända med alla. Vi ska alla kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet av Kristi kärlek. Det är inte meningen att Kristi kärlek ska vara någonting som vi liksom bara pratar lite allmänt om och som vi har lite vaga föreställningar om. Utan det här är något mycket centralt. Och det är som sagt avsett för alla det heliga. Vad händer då när du har fått lära känna Kristi kärlek i alla dess dimensioner? Denna kärlek som är väldigare än all kunskap. Vad kommer hända då? Jo, då kommer Guds fullhet att kunna uppfylla dig. När den har gjort det, vad händer då? Då kommer han som verkar i oss med sin kraft, han kommer att kunna förmå göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Det finns lite expansionsutrymme kvar i våra liv, inte sant? Och vad är det grundläggande? Jo, det är att vi har en visshet i våra hjärtan om Guds kärlek. Nu finns det en så märklig rad i början här. Av den här bönen. Paulus säger att han vill falla på knä för fadern. Och så kommer det. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och detta är någonting väldigt hemlighetsfullt. Och mycket intressant. Vi kan säga så här. En fader. Vad är en fader för någonting? Jo, det är en person som lär andra människor att ta emot kärlek. Därför att när Paulus ber den här bönen så säger han inte jag ber till fadern att han ska älska er lite bättre. Utan bönen går hela tiden ut på att det Paulus försöker bana väg för, det är vårt mottagande av det som redan finns och som inte går att ändra på. Det är i den, det är för att bana väg för den mottagarfunktionen så att säga som Paulus vänder sig till fadern. Och han talar i samma andetag om jordiska fäder. Både jordiska fäder och den himmelske fadern har den funktionen in i våra liv att lära oss ta emot kärlek. Det finns många feministteologer som har för sig att Bibeln är en handbok för manliga förtryckare, för mulliga mansgrisar som det heter numera. Och så menar man också att kärleken, det är en kvinnlig funktion. Det är viktigt för oss att se upp med det här. Därför att det här är en missuppfattning till följd av att vi karar inte har levat efter Guds vilja. Vi måste se att detta med kärleken och det som så att säga för in kärleken i familjen, det är i första hand en manlig funktion. Vi har vant oss att se på kararna som fixar. Gud, han är skaparen. Han fixar grejer. Han ordnar saker. Och kararna i familjen, ja, det är de som donar med bilen och grejer med värmepannan när den går sönder och så här. Det är manliga funktioner. Kvinnan däremot, hon är lite mer rund i formerna och lite mer kärleksfull och ömsint och omhändertagande. Ja, men det är inte så bibliskt det här. Utan den som så att säga verkligen för in kärleken i familjen, den som tar emot kärleken från Gud och gör familjen till en kärleksmiljö, vem är det? Jo, det är pappan. Vi har missförstått det här så mycket. Och nu är det så intressant att vi brukar tala om Guds bild. Och vi brukar tala om faders bild. Det är oundvikligen så att när vi är små så växer vi upp i en familj. Och så har vi en pappa, eller kanske vi inte ens har en pappa. Men vare sig vi har en eller inte har en, så kommer själva begreppet fader för oss att präglas med ett innehåll. Nämligen det innehåll som vår jordiske far lägger in i begreppet. Och det Paulus talar om här, det är att den himmelske fadern och den jordiske fadern på något sätt står i någon sorts samklang med varandra. Eller ska vi säga fadersbilden i himlen och på jorden står i samklang med varandra. Psykologerna brukar betona att människor lätt för över sin fadersbild på Gud. Alltså har jag vuxit upp i en familj med en sträng och brutal pappa. Så går jag ut i livet och tänker så här, ja Gud, han är säkert sträng och brutal. Han är glad när han kan sätta åt mig. Han för noga bok över alla mina försummelser. Han kräver det orimliga. Har jag istället haft en mesig och likgiltig pappa? Ständigt gömd bakom en tidning. Så är det min bild av Gud. Han befinner sig någonstans i någon avlägsen himmel. Där man egentligen aldrig kan komma åt honom. Men det intressanta är också att vi kan vända på problemet. Och säga så här, vare sig vi tror på Gud eller inte. Så tenderar jordiska fäder att uppföra sig som de har för sig att Gud är. Alltså på den tiden då man trodde att Gud var sträng och brutal. Hur blev jordiska fäder? Jo, de blev stränga och brutala. Nu när vi inte tror att Gud finns i vårt samhälle idag. Ja, vad händer då? Jo, då blir papporna i det närmaste obefintliga också. Och när vi börjar förkunna att det egentligen inte ska heta fader vår som är i himlen utan moder vår som är i himlen. Vad händer då med papparollen? Den jordiska papparollen. Både bland de som tror på Gud och bland de som inte tror på Gud. Ja, det blir ett enda virvar. Vi hamnar till sist i situationer där manliga homosexuella ska gifta sig och adoptera barn. Och vad sådana stackars barn ska få för uppfattning om faders roller i himlen och på jorden, det återstår att spekulera ut. Så det intressanta är att här finns en växelverkan. Vi tenderar att se Gud så att säga som en förstorad upplaga av vår egen jordiske far. Men jordiska fäder tenderar att bete sig som en förminskad upplaga av vad de tror vara den himmelske fadern. Vare sig de tror att den himmelske fadern finns eller inte. Så nog har Paulus rätt som vanligt. Kärlek är lätt att ge och svår att ta emot. Och målet egentligen för vår barnuppfostran. Det är inte i första hand att lära barnen veta hut. Utan det handlar om att lära dem att ta emot kärlek på ett sunt sätt. Och jag tror att mycket av vår moderna vilsenhet när det gäller våra barn. Den handlar om att vi har ingen aning om hur man lär ut det här. Inte den blekaste aning. Vi har vissa väldigt primitiva föreställningar om att om man bara är släpphänt och undfallande och mesig och mjäkig och vänlig i alla lägen. Så kommer barnen att få lätt att ta emot kärlek. Och det är inte sant. Vi har ganska god erfarenhet för det här laget av att det inte fungerar. Och detta i sin tur beror på kärlekens natur kan vi säga. Och vi kommer nu in på någonting som är väldigt svårt att beskriva. Och som jag skulle vilja be att ni verkligen tog med er hem och mediterade över. När Bibeln talar om Guds kärlek så talar den minst lika ofta om Guds nåd. Kanske till och med oftare än om Guds kärlek. Och själva det uttrycket Guds nåd, det ger oss en väldigt viktig fingervisning om hur man tar emot kärlek. Vi tror själva begreppet säger någonting om Gud, men det gör det egentligen inte. Det säger någonting om oss. Länge gick jag omkring och var lite sur på det här uttrycket Guds nåd. För det lät som Gud, han var egentligen i sig själv, i sitt naturtillstånd, sur och avig och purken. Men så kunde han ju tänka sig att göra ett undantag. Och då så la han sitt missnöje tillfälligt på hyllan och då blev det lite nåd. För när vi utövar nåd så att säga mot omgivningen, då lägger vi för ett ögonblick av det som är vårt grättna och förgrämda naturtillstånd. Men jag tror att det ska inte ses så här. Utan när Bibeln talar om nåd så handlar det egentligen om hur kärleken ska tas emot. Du förstår, kärlek kan aldrig tas emot som om det vore en rättighet. Därför att om kärleken är någonting som du har rätt att kräva och du sen får den kärleken, så har den aldrig kärlekens frukt i ditt liv. Det är ingenting som du blir förundrad över. Det är ingenting du jublar över. Det är ingenting som fyller dig med tacksamhet. Du har ju bara fått vad du hade rätt till. Och det du har rätt till, det kommer aldrig att fördriva räddhågan ur ditt liv. Ett gott äktenskap, hur fungerar det? Jo, det fungerar så att båda parter är inställda på att ge kärlek till den andra. Så fort man istället börjar se på den andra och tänka, vad kan jag få ut av det här? Då upphör det äktenskapet att fungera. Men när jag är inställd på det och det kan jag ge henne. Det och det kan jag ge honom. Och man ger fritt och förintet utan att räkna på vad man får tillbaka. Det är ju första förutsättningen för att ett äktenskap ska fungera. Men kärleken har ju alltså också en mottagarfunktion. Kärleken som ges ut av den ene måste också tas emot av den andra. Och den mottagarfunktionen innebär alltid, tror jag, ett mått av underordning. Därför att om jag tar emot min hustrus kärlek som en oförskylld gåva, inte som något jag har rätt att kräva, inte som något som självklart ska finnas där, utan någonting som jag bara kan förundras över. Tänk att hon tycker om mig. Tänk att det är mig hon vill leva med år ut och år in. Tänk att det är mig hon vill sitta och titta på över morgonkaffet. Vad en sån sak. Och när jag kan säga allt detta i glädje och tacksamhet, inte i fördömelse, självfördöms, utan i glädje och tacksamhet, då har jag på något sätt underordnat mig henne. Jag har inför både mig själv och inför henne erkänt ett beroende. Jag är beroende av dig. Jag är beroende av att du stannar kvar i mitt liv. Jag är beroende av att du vill veta av mig. Jag har underordnat mig. För om jag inte gör det kan jag inte ta emot hennes kärlek. Om jag vill i mottagarögonblicket vara på samma nivå eller till och med över, ja, men då är hennes kärlek inte den skimrande gåva som jag gläder mig över. Det är bara en självklarhet. Som skorna jag har på fötterna eller kläderna på kroppen, ja, det är inget märkvärdigt. Jag tänker inte på det. Och därigenom fyller det heller inte mitt hjärta med kraft. Detta med att tro på någon annans kärlek handlar om underordning. Och jag tror det är det som ligger i uttrycket Guds nåd. Det handlar om att vi underordnar oss för att ta emot. Vi hade hela detta problemet i betraktande så sent som förra gången vi sågs tillsammans, ni och jag. För då läste vi om Jesus när han kom till Nasaret. Han var uppfylld av kärlek till människorna där. Inte bara därför att han älskade alla människor, utan därför han kände dem också. Inte bara som sann Gud, utan som sann människa. Jag gissar att det var extra smärtsamt för honom att det var just där han inte kunde hjälpa. Du förstår, allt som Gud vill ge är kärlek. Och allting måste tas emot som det var kärlek. Om du behöver ett helande i ditt liv, så måste du kunna ta emot kärlek. Därför att när Guds kraft kommer in i ditt liv, så är det inte någonting som är åtskilt ifrån hans kärlek. Utan det helande du behöver ta emot, det är att ta emot kärlek ifrån Gud. Och som så ofta, så går Gud omvägen genom en medmänniska. För att vi ska kunna lära oss att underordna oss varandra i Kristi fruktan. Så var det i Nasaret. Men när Jesus kom till Nasaret, så såg människorna helandet som en rättighet. Ja, har han gjort det här i Kafarnaum, vad mycket mer ska han inte göra i Nasaret? Visa nu vem du är. Nu kräver vi av dig. Och redan den lilla kravattityden stängde av kärlekens inflöde i deras liv. Inte så att den inte fanns, men de kunde inte ta emot den. I vår tid undervisar vi en hel del om kärlek i psykologi och så vidare. Och vi säger så här, att det är barnens rättighet att få kärlek. Jag tror att det är en förödande undervisning. Därför i samma ögonblick som vi säger det här, så stryper vi människors förmåga att ta emot kärlek. Alla har vi varit barn. Och vi lever alla i bristens och syndens värld. Alla kan vi med större eller mindre rätt säga om våra föräldrar. De gav oss inte det maximum av kärlek som de möjligtvis skulle kunna ha gett oss. Alla kan vi peka på våra föräldrar och säga att de kunde ha gett oss mer. Och det är sant. Men i samma ögonblick som man låter sig förledas till att göra det konstaterandet och göra det med en grämelse i sitt hjärta. Med en sorts rättighetstänkande. Jag har inte fått vad jag hade rätt till. Då stängs möjligheten för den människan att ta emot kärlek. Både från människor och från Gud. Istället banar man väg för en grundupplevelse av fördömelse i människans liv. Jag fick inte den kärlek jag hade rätt till. Alltså är jag förkastad och fördömd. Jag har träffat åtskilliga människor i själavårdssamtal som sagt så här om sitt liv: jag har aldrig blivit älskad av någon. Och du förstår, om man har den uppfattningen om sig själv, så lever man i ett maximum av fördömelse. Man känner sig förkastad av människor, man känner sig förkastad av Gud, man känner sig anklagad och försvagad på allt vis. Ibland har jag varit i tillfälle att kontrollera vad det där är sant. Därför att under stunden, vet du, så får man också chansen att träffa människor som har stått den här personen nära. Det är kanske så att man själavårdar sina närmaste vänner och bekanta och man har lite inblick i deras liv. Varje gång jag har kunnat få den inblicken så har jag sett att det har inte varit sant. Jag har vant mig vid att se problemet så här. Att människor som säger det är aldrig någon som har älskat mig. De har i regel blivit utsatta för kärlek men varit oförmögna att ta emot den. Och ju mer det hopar sig besvikelse i en människas liv över att man inte fick den kärlek man önskade, desto svårare får man att ta emot kärlek, både från Gud och människor. Därför att man upplever en fördömelse i sitt inre, och fördömelsen gör att man aldrig vågar tro på människors kärleksförklaring. Och du kan aldrig ta emot en människas kärleksförklaring om du inte tror på den. Och för det andra är det så att fördömelsen för med sig att vi inte önskar underordna oss människor, utan helst vill vi stå ett pinnhål över för att känna oss trygga. Eller också vill vi bara fly ifrån dem. Fly ifrån allt sammans. Fly bort ifrån kontakter. Fördömelsen blockerar oss från att tro på kärleksförklaringen. Fördömelsen blockerar vår möjlighet att underordna oss till ett sunt mottagande av människors kärlek och Guds kärlek. Och när djävulen på olika vägar försöker att anklaga oss fram till en grundupplevelse av fördömelse i våra liv, så vet han mycket väl vad han gör. Det är att en människa som på det sättet lever i en grundföreställning av sin egen fördömelse har svårt eller omöjligt för att ta emot kärlek från andra människor och kan då inte välja någon annan livsform än ensamheten. Kärleken är idag barnens rättighet, och för många föräldrar är det en outhärdlig träldom. Man känner att jag måste älska mina barn, jag måste älska mina barn, jag ska älska mina barn, annars blir de narkomaner när de kommer upp i tonåren. Och man älskar av alla krafter, men man har inte lärt sina barn att underordna sig på ett sunt sätt så att de ska kunna ta emot kärleken. Och när man försöker älska sina barn utan att lära dem hur de tar emot kärleken på rätt sätt, så kommer kärleken att gå dem förbi. Och så blir de inte alls så harmoniska och lyckliga kanske som vi trodde att de skulle bli. Och så känner man, jag måste älska dem ännu mer. Och så är man inne i en ond cirkel, en hetsjakt. Där man till sist känner, jag klarar inte det här. Vi måste ha experter på barnuppfostran. Bygg ut daghemsverksamheten, för jag står inte ut med mina barn. Själva det här rättighetstänkandet, det förhindrar oss allihopa, vuxna och barn, från att ta emot den kärlek som kommer oss till del. Därför att vi, när vi ser kärleken som en rättighet, så kan vi inte ta vara på de rännilar av kärlek som flyter in i våra liv, utan vi bara sitter och grämer oss över att det inte är en stor flod som vi har rätt till. Man kanske ser på andra som man uppfattar som mer älskade och mer välkomna till denna jorden än man själv. Och så sitter man och odlar sitt avund. Han har det bättre än jag. Han får mer kärlek. Och det avunden, den avunden bara blockerar oss från att ta emot. Om vi började fröjda oss över det vi får istället för att gräma oss över det vi inte får, därför att vi betraktar det som en rättighet, då blockeras all vår förmåga. Om vi fröjdar oss över det vi får, då kan vi ta emot. Då kan vi börja växa. Då kan vi lära oss att ta emot mer och mer. Men ju mer vi ser på det vi inte får och grämer oss över det, desto mer blockeras vår förmåga att ta emot också det vi får.